Dags igen för litteraturhistoria på Tyresradion 91,4 MHz. Och självfallet är det Ebbe Björkman, nu på det sjätte året som litteraturorakel. Och ämnet är fjärde delen om Gustav Fröding. Du slutade förra gången med att läsa en dikt som heter En gammal magister. Och det här handlade om en av hans lärare i Karlstad gymnasium. Men sen antyder du att han hade väldigt ambitiösa planer på en akademisk karriär. Tyvärr inte i Lund utan i Uppsala.
Ja, Gustav Fröding, han drog ju till Uppsala efter den lediga sommaren 1880.
Då var han 20 år.
Ja, var 20 år. Och han skrev naturligtvis in sig på Värmlands nation. Mm-hmm. Och du som är intresserad av nationsliv och sådant undrar naturligtvis vem som var inspektor där.
Inspektor vid Stockholms högskolas universitet, inte fanns det någon nationer där. Jag visste inte ens att det fanns inspektorer. Det fanns på Tyresö slott för i världen.
Mm. Men det här var ju i Uppsala.
Mm. Mm. Nej, vem var det?
Jo, det var Sigurd Ribbing. Och han var ju en väldigt känd figur där. Det var en liten, ful gubbe. Och
var det ringaren i Notre Dame som extra knäckte i Uppsala?
Han hade en figur som påminner om Quasimodo, ja. Det är så sant som det är sagt. Men alla hade väldigt stor respekt för Sigurd Ribbing.
Var han en lärd man?
Han var en lärd man. Och dessutom
var han professor?
Han var professor, ja.
Oj då.
Och sen hade han en utomordentligt skarp tunga. Så att han var fruktad av både studenter och kollegor.
Mm-hmm. Jaha. Gick det vilt till på Värmlands nation? Man hade väl en massor av fester och liknande, kan tänka.
Ja, de hade mycket våta fester på Värmlands nation.
Mm-hmm.
Men det var, så att, det var ju så att det var ju verkligen fint folk som kom dit.
Alltså.
Ja, det var det. Faktum är att ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg, han brukade ofta komma dit på de där festerna. Och han var ju en glad garçon och han var ju en humoristisk man.
Mm-hmm.
Som vi har tidigare också har nämnt.
Vad kallade dessa respektlösa studenter när de hade tagit några supar sin ärkebiskop för dem?
Jo, de kallade honom för ärkepappan. Ju. Och det tyckte
men
han.
Vänta lite, Anton Niklas Sundberg, han var ju känd för att han hade ett ganska ovårdat språk, som man säger. Han svor som en borstbindare, så ärkebiskop han var. Och var inte han biskop i Karlstad när Gustav Fröding var en liten pys?
Gustav Fröding var 5 år när Karlstad brann den 2 juli 1865. Hela stan brann ner, utom ärkebiskopens gård och fängelset och någon byggnad till faktiskt. Och då var det ju så att det blev ju en fruktansvärd katastrof.
Var det en massa träkåkar som brann ner då?
Ja, det började i ett bageri. Det var en slarvig bagare som han hade inte kontroll över elden där.
Mm.
Så det spred sig sedan och hela stan blev fullständigt förstört. Och då säger de det att borgmästaren.
Landshövdingen var det då?
Ja, kanske till och med landshövdingen bad och grät. Men biskopen svor och släckte.
Det var Anton Niklas det.
Ja, det var det.
Det var för väl att inte fängelset brann ner. De hade väl lite svårt att ta sig ut ur detta.
Ja, där satt ju Silbodalaren.
Vänta nu, du har berättat om honom. Vem var det då?
Jo, det var ju en man som var präst någonstans där uppe i Värmlandstrakten. Och han hade ju en benägenhet att krydda nattvardsvinet med arsenik. Så att han gjorde på detta sätt att många av de gamla som skulle då ha nattvarden, de blev faktiskt förgiftade. Men han blev så småningom upptäckt.
En värmländsk seriemördare.
Ja, det var det. Det var det.
Som ville minska fattigvårdskostnader och den usla åldringsvård som fanns med hjälp av rotegång och annat.
Ja, det gjorde han med stor framgång. Men han blev ju tagen och satt i fängelse där när staden brann.
Mm. Och han fick en förhandsvision av det helvete han fruktade att han skulle hamna i.
Ja, det gjorde han. Ja.
Vad pluggade Gustaf Fröding i Uppsala då?
Ja, först...
Var det litteratur och litteraturhistoria?
Nej, han började med att läsa latin faktiskt och byggde på sina kunskaper i latin. Och skrev faktiskt latin och blev godkänd. Alltså det var en deltentamen i filosofi och kandidatexamen. Men sen gick han faktiskt på föreläsningar och han studerade statskunskap.
Oj då, det är väldigt prosaiskt ämne. Långt ifrån poesin är
det. Ja, det var det.
Men hur gick det för honom där då?
Han tenterade i statskunskap, visserligen inte från terminen därpå alltså, 81, men han blev godkänd i statskunskap. Men det var ju den enda tentamen som han fullföljde.
Sen, är det sant?
Ja, sen blev det inte mer.
Vad gjorde han istället då?
Ja, han hade ju mycket annat att tänka på.
Hade han väldigt karaktärslösa studiekamrater?
Ja, nu var det ju det att det första året när det gick så där väldigt bra, då hade han ju faktiskt en kamrat som hette Carl Lindholm.
Carl Josef?
Ja, Carl Josef till och med. Och denna Carl Josef, han var ju också från Karlstad och han var ju känd som en utomordentligt studieintresserad person.
Skötsam kille.
Ja, mycket skötsam. Så att Frödings föräldrar var mycket tacksamma för att han hade honom som kamrat där. Mm. De delade ju den där lägenheten om två rum. Så att,
var det en from yngling som delade familjen Frödings pietistiska religiositet?
Där satte du fingret på ett mycket intressant problem, därför att det var ingen from yngling. Därför att man kan nog säga att han var nog ateist.
Mm. Gudsförnekare?
Ja.
Det var ju förfärligt gräsligt på 1880-talet.
Ja, det var inget trevligt alls. och han var känd som en stor materialist. Men Gustav skrev faktiskt under den tiden en del dikter. Och han skrev faktiskt en dikt just till sin gode vän Carl Josef Lindholm. Och där skriver han tröstord från en vetenskaplig akademisk ung vän.
Alltså det, vad heter själva dikten då?
Ett liv efter detta.
Vill du vara vänlig och läsa den, Ebbe Björkman?
Mm. Gamle spjuver, när du druckit sista skvätten upp på kalen och på vinglig fot du raglat ut ur denna jämmerdalen, ej skall du som ängel svinga dig mot himla regioner för att där med himla andakt roa dig med harpotoner. Ej skall du med horn i pannan och på vanligt ställe svansen sluka lågor i henna och ta del i djävulstansen. Icke heller ska du irra ljudlös kring som gast och krama bygdens terner eller skrämma deras tappra festmän lama. Nej, en pastor med en psalmbok läser över dig och mullen. Men vad helst han sedan spår dig, nog fan stannar du i kullen. Tills du efter några vårar stiger fram som gräs ur jorden. Tunsad Timotej, lik dina hår, det glesaste i Norden. Då ska klockans korelinna som behöver mjölk i djuvan komma lunkande och mumsa på före detta gamle spjuvan.
Ebbe Björkman läste Gustav Frödings dikt Ett liv efter detta. Hur klarade han studierna ekonomiskt? På den tiden var det ju väldigt kostsamt att med högre studier.
Ja, nu var det ju så att hans far Ferdinand gick ju till sina fäder. Jag tror att det var i februari 1881.
Mm-hmm. Men hade Ferdinand några pengar att ge i arv till sina barn?
Ja, de fick en mellan 17 och 20 000 riksdaler var.
Mycket, mycket pengar. Ja. Ska vi säga att det motsvarar en halv miljon idag, minst.
Ja, och men nu var det ju så att Fröding sa så här, ja, det där kapitalet på 17 000 riksdaler, det är ju liksom ingenting, det är inte så mycket så att det är någonting att hålla på så att man kan förkovra det och leva på det hela livet, utan det använder man ju till sina studier.
Inte investeringar utan konsumtion.
Ja.
För att uttrycka sig nationalekonomiskt.
Ja, han var ju nog lite tanklös när det gällde pengar. För han hade ju faktiskt en god vän från Karlstad som hette Wermelin. David Wermelin, Dille kallad. Och han hade ju lite ont om pengar. Så att när Gustav fick alla dessa pengar efter fadern så erbjöd han faktiskt David Wermelin och dela detta arv med honom.
Det tyder ju på att han hade haft en ekonomiskt bekymmerslös barn och ungdom. Där han inte satte mera värde på pengar. Nej. För framtida bruk.
Nej. Nej, det hade han inte. Men denna David Wermelin, han tog ju inte emot de där pengarna.
Behövde Gustav Fröding mycket pengar själv till diverse saker i 20-21 års åldern?
Ja, han hade ju sina intressen, vet du.
Jaså? Jaha.
Jo, han tyckte ju väldigt mycket om att umgås med sina vänner och gå ut på restaurang. Och han hade en stark affinitet till Backehover.
Han gillade alkoholhaltiga drycker, som vi säger.
Ja, det gjorde han. Han la mycket tidigt en konjaksgrund redan under gymnasietiden.
Mm-hmm.
Ja. Och det höll han på med.
Men i den åldern är man ju väldigt intresserad av damer också.
Ja, alltså han var inte intresserad av damer. Och det kostade också pengar. Han hade ju aldrig någon riktig fest med under hela sitt liv. Men utan han använde sig då utav andra möjligheter. Ja, redan på gymnasietiden så hade han ju ganska täta besök där på ute bland falorna i utkanterna på Karlstad.
Fanns det horkvarter i biskopsstaden Karlstad för 125 år sedan?
Ja, där fanns falor, förstår du. Där.
Förskräckligt.
Ja, det var det. Men jo då, det var det. Så att han visste ju liksom precis hur det gick till. Och det fanns ju i Uppsala också. Men nu var det ju det att där i Uppsala fanns det två kategorier av dessa damer. Det fanns ju då dessa från Svartbäcken. Det var lite, kan man säga, lite enklare damer som hade lite enklare mottagningar där. Men så var det ju fruarna Montagne-Brèche, förstår du. Det var...
Som inte hade extra priser och rabatter.
Nej, de var så fint klädda så måste ta full betalning där. De gick ju i...
Vad sa du, Montagne-Brèche?
Montagne-Brèche, ja.
Jaha, var de fransyskor?
Ja, det var faktiskt så att de hade gett en pjäs där som hette någonting Montagne-Brèche och där hade väl förekommit sådana damer där i den pjäsen. Jaha. Så de tog sig dessa namn.
Och vilken kategori vände sig den kärlekskranke Gustav Fröding till?
Ja, det var ju fruarna Montagne-Brèche. Och han var ju väldigt generös när det gällde detta. Och han var alltid väl mottagen där. Och det var ju särskilt en av dessa töser som han var särskilt förtjust i. Kommer du ihåg vad hon hette?
Hon hette inte Mina och inte Dina utan Fina.
Ja, det var Fina Ankarberg. Och han var så förtjust i henne så att han skrev faktiskt sedan dikter om henne. Och bland annat då har han skrivit en dikt som heter En Uppsala flicka. Jag vet inte, tycker du att vi ska...
Ja, den är ganska bra.
Ja.
Jag vill gärna att du läser den.
Ja, han skriver det som ett ungdomsminne. Det är ju från hans tid i Uppsala då på 80-talet. Han skriver så här. Hon säger så här, denna fina Ankarberg. Hör på, kära vän, och skål, kära vän. Drick ur, kära vän, sa fina. Det goda en gjort, det får en igen. För ont som en gjort får en pina. Mån tro, jag kan komma till himmelen än, precis som en laggift fru. Häll i, kära vän, drick ur, kära vän. Hör på, vad tänker du? Jag håller ju av, jag tycker ju om varenda student som jag känner. Om också vår hela studentkår kom, jag höll dem alla för vänner. När festmör och systrar ger skjuter med dem, för det här är det sköta sig, då har de ett hem, då har de ett hem, då har de ett hem hos mig. Vackra Klas som du såg, fina John som du minns, ja det är gossar som duger, sa fina. Och den svarte Carl Philip, du vet, det är en prins ibland gossarna mina. Och den långe du kommer ihåg, vet du den, han är också så vacker och snäll. Men se du kära vän, är min älskade vän för ikväll. Ja, det är vilt detta här, det går väl på tok med oss alla studenter, sa fina. Men så blir en väl gammal och klok som en bok. Och få sitta och sucka och grina. Till sin far upp till himla. Jag tror inte än att Gud fader är butter och snål. Vad tror du, kära vän? Häll i, kära vän. Och drick ur, kära gosse. Guttår.
En Uppsala flicka av Gustav Fröding.
Ja.
Var inte Gustav lite betuttad? Kär i denna prostituerade flicka, fina Ankarberg.
Jo, han lär ha sagt sedan till någon god vän, Maurits Hellberg kanske.
Jag, den liberale chefredaktören för Karlstad-tidningen.
Ja, jag skulle ju naturligtvis tagit fina Ankarberg med mig hem här till Karlstad och presenterat henne som min blivande hustru.
Han, Gustav Fröding skulle aldrig gifta sig. Hur var det med fina Ankarberg? Födde hon inte ett barn?
Jo.
Va?
Jo, men inte, det var inte Gustav Frödings, för det hände nog betydligt senare. Därför att där är ju en dikt som kommer in i en senare utgåva av hans
poesi. Vad heter den dikten?
Studentkårens dotter.
Låt höra.
Och nu har jag fått mig en liten, en smånäpen flicka, sa fina. Nu kommer väl hela smiten av alla studenterna mina att knuffas och slåss i min trappa om vem som är flickungens pappa. Det är jag, 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 det är jag. Och sen ska studentkåren samlas på gillet och gasken går lös. Och 1 miljon ska det skramlas åt mig och studentkårens tös. Och namnen vi henne ska giva ska bli Carolina Rediviva.
Det var Gustav Frödings dikt. Vad heter den? Studentkårens dotter.
Ja.
Carolina Rediviva. Ja. Han var ju rolig.
Ja.
Fanns det inte ett ställe i Uppsala som hette Taddis? Vad var det?
Jo, det var det faktiskt. Det var ju så att Gustav Fröding, han utvidgade sin bekantskapskrets. Han hade ju naturligtvis sina studentkamrater från Karlstad och sina jämnåriga där som han var ute och roade sig med, tillsammans med. Men sen var det en annan kategori av de äldre studenterna som höll ihop. Och det var liksom en grupp som kallades för Domkapitlet.
Också ett namn, är det?
Av någon anledning, ja.
Mm.
Och där var det ju de äldre. Och han slöt sig ibland till dem för att han tyckte väl kanske att han kunde tävla med dem i dryckjom. Och dessa studenterna, de där äldre, de var ju inga nykterister som sagt. Men han skrev ju faktiskt en dikt som hette Taddis om dessa studenter.
Ja.
Och den låter så här. Och luften som punschongan mättar, den luften kan skäras med kniven. Den luften är ambra doft bliven för glåmiga, rangliga sprättar. Men stumt som egyptiska präster, det sitter ett sällskap och nickar, klunkar, sväljer och hickar. Det är ju så trinda och feta, gamla studenter det heter. De tänker med magen, de sover om dagen, om natten, det super på taddis. Men tiden den lider och lider, fyllan blir värre och värre. Klockan slår 11 om sidor. Då lämnar de äntligen glasen, de stenfulla, stammande asen. Det knuffas, det skuffas, det skränas, det gruffas och tomt blir det trevliga taddis.
Du vet inte vad det hette i verkligheten. På riktigt det här taddis.
Ja, det var kanske taddis. Ja. Det var nog inte rullan för att...
Ja.
Ja.
När han kommer hem till Värmland då, på ferier och sånt, vad händer där? Kollar de inte hur mycket han hade åstadkommit i fråga om tentamina och liknande vid universitetet? Han som skulle bli filosofidoktor som han hade sagt.
Ja, fadern var ju död.
Mm.
Och modern, hon var väl kanske inte det tillstånd så att hon kunde kolla upp det där. Och systrarna, Cecilia var väl inte hemma, hon var väl utomlands. Och Matilda, hon, den systern som var ett år äldre än Gustav, hon hade ju köpt en gård uppe i Brunnskog.
Mm.
Och hon jobbade ju med detta. Så att det var ju ingen som kollade det där. Men sen kom han ju hem då. Efter vårterminen var det väl 1883.
Då var han 23 år gammal.
Ja, det var ju pengarna slut.
Alla de där 17 000?
Ja, det var slut, ja.
Men han kunde ju inte supa upp det eller använda 17 000. På bordellbesök.
Ja,
han var väldigt frikostig till alla möjliga
ja,
kompisar.
Det var han. De fick lån. Han hade ju sina pengar, inte på banken, utan han hade dem i ett skrin.
Madrassvarianten.
Ja, han hade ett skrin på sitt rum. Och där fick de komma och låna. Hans studiekamrater fick låna där och många betalade väl inte tillbaka. En lånade han till exempel 1500 kronor. Det var en teologistuderande som sen blev präst naturligtvis, men han betalade aldrig tillbaka de där pengarna.
Nej, det var mycket pengar för 120 år sedan.
Ja, det var det. Så att allting försvann. Det rann ju mellan fingrarna på honom.
Jaha.
Det försvann ju totalt. Ja, han hade, och sen hade han ju inte gjort någonting.
Men han var ju en stilig ung man så här i 22-23 års ålder, Gustav Fröding.
Mm.
Med pensné och...
Ja.
Och han var slank, han skulle bli ganska överviktig med
tiden. Ja, det blev han ju redan i 30-årsåldern.
Hur var det med alla de söta flickorna, patrondöttrarna och andra... Hemma i Värmland när den här, han kom,
ja.
Kandidaten från Uppsala hem på somrarna.
Ja, det var ju så att som jag sa nyss så hade hans syster Matilda skaffat sig en fin gård där uppe i Brunnskog. Gården hette Slåretsborg, den låg vid Värmeln. Och på andra sidan Värmeln såg man då detta berga där majoren Alstermark härskade.
Mm.
Och denna major Alstermark, han hade en handfull döttrar, av vilka den äldsta hette Hildegard. Och,
men det kommer vi väl till. Ja. Det är mycket berömd dikt, va?
Mm.
Var det inte så att en annan utav Värmlands många storheter vid unga år träffade Gustaf Fröding och blev lite betagen av honom? Selma Lagerlöf var väl värmländska?
Mm.
Och var nästan jämnårig med Gustav.
Ja, hon blev faktiskt det. För det var under en, det var under en sommar då. När han var då i Värmland. Han besökte väl sin farbror Bengt som hade ett gods. Vi tror att det var Övre Värmel där. Och det hette Stöpafors. Och sen brukade de samla på ett annat gods lite längre söderut som heter Öjervik. Mm. Och där samlades ungdomarna. För att Gustav kände alltså väl de sönerna där på Öjervik. Och där samlades de en sommar. Och bland annat då var Selma Lagerlöf där.
Hon var född 2-3 år före Gustaf Fröding.
Ja.
Och Gustav var kanske 20-21 år och Selma 23-24.
Ja, och faktum är att de träffades där. Och det var tydligen ett minne som satt kvar i huvudet på henne i alla år. För efter det att hon hade varit där och träffat Gustav den sommaren så skrev hon ett brev till en väninna som hon hade, väninnan Alma. Så Selma skriver så här. Hon skrev en dikt faktiskt på, jag tror, 20-25 strofer till henne.
Skrev Selma Lagerlöf dikter?
Ja, hon skrev dikter.
Men hon skrev Gösta Berlings saga.
Och den hade hon tänkt skriva alltså
på vers?
På vers, ja.
Jag har en lång episk dikt om den försupne prästen.
Ja, hon började med det. Men, sedan...
men vad skrev hon om Gustaf Fröding?
Jo, hon skrev om detta möte där på Öjervik. Så skrev hon så här till sin väninna Alma. Du minns vid Öjervik den sköna parken vi drev omkring vid munter fågelsång. Vi tolkade inskrifterna i barken. Vi häpnade för ekons djärva språng. Då kom han, du minns väl vem jag menar, den mörke mannen med sin dystra blick som rövarhövdingens gestalt förenar med en skolpojkes ridderliga skick. Sin mun han ej till vanligt löjedrager, blott till ett hån emot vår dårskap all, en vild vulkan fast den på ytan. Kall. Förlåt mig Alma om ett okärt minne jag väcker och dess törnbeströda grav, men jag befriar måste nu mitt sinne ifrån en reflektion mig detta gav. Säg du som Amors krigskonst noga känner, så vitt den ur romaner läsas kan, ifall en flicka avskyr först en man, betyder det att de blir hjärtevänner?
Hon var, för att uttrycka sig på väldigt modern svenska, lite tänd. Selma Lagerlöf, 23-24 år gammal, i den unge stilige Gustaf Fröding.
Utan tvekan.
Tack för Gustaf Fröding, del 4, Ebbe Björkman.